Välkommen till Hur Sverige styrs. Jag heter Olof Pettersson.
Svensk demokrati idag. Demokratin i Sverige är ju 100 år. Och då kan ju vara dags att göra en bedömning. Hur ser det ut idag? Vad har demokratin för starka och för svaga sidor? Demokratin bygger på 3 grundläggande principer. Folkstyrelse. All offentlig makt i Sverige utgår från folket, som det står i grundlagens början. Rättsstat. Den offentliga makten utövas under lagarna. Och handlingskraft. Regeringen styr riket. De politiska besluten måste kunna genomföras effektivt. Hur ska man bedöma hur det här fungerar idag? Det är inte helt enkelt. Därför att man kan se både positiva och negativa tecken. Man kan tala om den ljusa bilden och den mörka bilden. Den ljusa bilden av folkstyrelsen, där kan man peka på högt valdeltagande. Vi har fått då mer kunniga, kritiska medborgare, ökad jämställdhet, ett mer dynamiskt partisystem som är kanske mer anpassat till ideologiska förändringar bland allmänheten inom den politiska debatten. De demokratiska värderingarna är väldigt starkt förankrade i befolkningen. De seriösa undersökningar som har gjorts visar att det finns väldigt få som inte vill ha demokrati i Sverige. Visst finns det antidemokratiska riktningar, men de är väldigt små. De är snarast en polisiär och inte en politisk fråga. Och mätningar visar också att det finns en stor fond av förtroende, tillit, både människor emellan, man litar i allmänhet på varandra, men också för staten. Och de flesta myndigheterna har också rätt högt förtroende, även om det finns undantag. Vi har fått sociala medier som gör att medborgare kan kommunicera och nå ut och påverka och försöka påverka på helt andra sätt än tidigare. Den mörka bilden präglas av att vi har delar av samhället som präglas av utanförskap, lågt valdeltagande. Man känner att man inte kan vara med och påverka sitt eget liv och påverka sitt samhälle. Den förändrade kommunikationsstrukturen gör att vi är mycket mer utsatta för falska nyheter, för vilseledande information. Och vi har fått ett samhälle med ökad ojämlikhet, vidgade klyftor. De rika blir rikare och det finns grupper som har väldigt svårt att hanka sig fram. De politiska partierna har svårt att engagera och rekrytera yngre, nya medlemmar. Partimedlemskapet sjunker i partiorganisationerna. Vi har fått uttryck av extremism som kanske inte rör så stora delar av befolkningen, men som kan utgöra ett akut hot mot förtroendevalda, mot demokratiska institutioner. Och jag vill nämna sociala medier, både bland den ljusa bilden men också mörka bilden. Sociala medier har inneburit mycket positivt för medborgare som vill fylla sin roll i demokratin och som vill påverka sin situation. Men sociala medier har gjort oss också mer utsatta och exponerade. Inte bara mot de integritetskränkningar i form av att våra personliga uppgifter kan spridas på okontrollerade sätt, utan också att vi blir mer sårbara för attacker, hatbrott och vilseledande information. När det gäller rättsstaten idag kan man också se både den ljusa och den mörka bilden. Den ljusa bilden är ju att otvivelaktigt har grundlagen fått ökad betydelse. Vi har fått i det avseendet en starkare rättslig juridisk grund för det demokratiska systemet. Fri- och rättigheten har byggts ut successivt. Vi har en mycket starkare, tydligare reglering av vad vi har egentligen för fri- och rättigheter. Domstolarna har blivit självständigare. Vi har fått en starkare kontrollmakt. Och trots att det finns exempel på korruption så är den allmänna bilden att vi har egentligen välfungerande och okorrumperade myndigheter. Den mörka bilden är att staten har fått svårare att hävda sig. Vi har fått en försvagad statsmakt och nu är det till och med så att det som man tog för självklart under demokratins första halvsekel, att vad man kallar nattväktarstaten, statens förmåga att värna territoriet och hävda lag och ordning inom landet, ifrågasätts. Det finns delar av Sverige där och grov brottslighet där staten har svårt att komma till rätta med. Vi har fått en former av andra kulturer än den gamla svenska. Går man långt tillbaka i historien så har vi ju haft hedersförtryck och en väldigt snäv syn på vad man får göra eller inte. Kyrkan har haft under 1700-talet en väldigt stark kontroll över invånarna. Men under det första halvseklet av demokrati var det så gott som försvunnit. Men det har kommit tillbaks nu med former av hedersförtryck och en bristande förståelse för den moderna formen av rättsuppfattning och individens fri- och rättigheter. Den offentliga sektorn, inte minst inom rättsväsendet, så finns det bristande resurser för att hantera ökad brottslighet och fler mål som ska gå till domstol. Och vi har fått en gråzon mellan offentligt och privat. Genom den här mer nätverksorienterade governance-styrning så har det blivit blandformer av offentligt och privat. Det offentliga lägger ut mer och mer på privata aktörer och utförare, och det kan ju fungera bra när det gäller valfrihet och kanske effektivitet ibland. Men rättsligt sett så kan det bli problem. Hur går det med insyn, kontroll, som vi är vana vid att vi kan kontrollera myndigheter, men hur är det inom den privata sektorn? Där gäller det inte alls samma regelsystem. Och därmed ökar riskerna för korruption. Saker och ting som man tycker att är accepterat inom den privata sektorn fungerar inte i de speciella krav som gäller inom myndighetssektorn. Och när det gäller handlingskraften är det också en blandad bild. Den ljusa bilden att vi har, man jämför med många andra länder, ett väldigt lättstyrt land. Och vi har ett utvecklat välfärdssamhälle med lokal självstyrelse, starka kommuner och också regioner. Vi har ett europeiskt samarbete som man kan säga att det har hjälpt oss att lösa många gränsöverskridande politiska problem som ett ensamt land inte kan klara av. Och det internationella samarbetet innebär ju att man bygger fredliga relationer istället för att kriga med varandra. Men den mörka bilden att vi har styrningsproblem, den mer komplexa samhällsstrukturen, en stor svårstyrd offentlig sektor gör att det ibland, trots att det finns goda politiska intentioner och vi har stiftat lagar att genomföra dem, visar sig ofta ha blivit mer och mer problematiskt. Vi har ett välfärdssamhälle, men om man ser på lite längre sikt med att människor lyckligtvis lever längre, men det är ju fler då som ska ha pension, och det blir ställs större och större krav på offentlig service, och därmed så växer finansieringsproblemen. Vi har fått glesbygdsproblem, avfolkningsbygder, problem inom EU. Vi har överlastat över en del många frågor till EU, men EU har problem att lösa dem ända sedan eurokrisen, problemen att ta hand migrations- och flyktingproblem och annat. EU delvis är handlingsförlamat. Och det internationella samarbetet i all ära, men problemen har ju växt enormt med klimatkrisen och de globala problemen. Och hittills så har de internationella samarbetsformerna inte varit tillräckliga, även om man har gjort framsteg även inom FN-systemets ram. Ska man sammanfatta det här så finns det idag hot mot demokratin, både i demokratins interna sätt att fungera och utifrån. Det finns krafter runt om i världen som kämpar för alternativ till demokratin i form av olika former av extremism. Demokratin kan aldrig tas för given. Man säger att demokratin måste ständigt återerövras. Och kanske är det då demokratins stora fördel att den har öppenhet och i princip åsiktsfrihet och fri opinionsbildning som gör att det finns utrymme för en kritisk debatt om demokratin. Att debatten kan leda till att demokratin hela tiden kan anpassa sig, förbättras, förstärkas så att man kan lösa en del problem. Och att demokratin är ett öppet lärande system.